Varsågod, sitt. Det känns svårt att avbryta en sån här helig stund. Amen. Det känns gott att komma in i den här atmosfären. Vad fint att spela gitarr. Du har den här, man brukar säga, jag spelar gitarr själv. Så jag vet att soundet, det är inte i gitarren utan det är i fingrarna. Så jag följer dina fingrar. Du har ett gott sound i dina fingrar. Härligt. Ni spelar bra, väldigt bra allihopa. Tack för förtroendet. Får jag se på er lite grann först? Jag känner en väldig vördnad och respekt när jag står här framför er. Därför att jag står framför Guds församling. Ni är levande och heliga stenar. Det här, den här byggnaden, det här är ett bönehus, men ni är Guds församling. Och jag känner väldigt respekt när jag ser er. Jag vill se vem jag ska betjäna först. Jag har fått ett ord ifrån Gud till er. Och när jag kom in i den här goda atmosfären så tänkte jag, men gode Gud, har jag nu hört rätt? Men jag fick ändå ett ord ifrån Gud. Jag hoppas att det här kommer att bli till uppbyggelse och uppmuntran till församlingen. Vilma ringde mig igår och hon var ju alldeles prittig och sprallig. Wow, ska du till Vasa? Ska du till Vasa? Hälsa alla så hjärtligt. Så nu har jag hälsa. Hon hälsar. Hon ville avbryta studierna för en liten stund i Vasa. Hon är på bibelskola och det heter, jag tror det heter Tulisielo Raamattukoulu på finska. Eldsjäl. Och hon har trivts väldigt bra där, men hon saknar er. Hon sa det. Jag ska hälsa det till er. Och min, eller vår yngsta dotter, Vilmas lillesyrra Elsa Maria, hon är i Israel nu. Hon är på Team Action där i 3 veckor. Så hon har varit där nu en hel vecka och 2 veckor till ska hon vara med. Och de hjälper till med King's Kids. Och hon är på lärjungaskola också, så båda tjejerna är på bibelskola. Yngsta är på lärjungaskola under Ville Pitkänen, våran pastor i vår hemförsamling. Och Vilma är då i Tammerfors i Missionskyrkans eldsjäl bibelskolan. Det känns väldigt gott. Och jag och frun, ibland åker jag ensam och ibland åker frun med, åker runt och reser och lever för Jesus i Jesu namn. Och idag är jag här för att leva för Jesus. Kom ihåg att Jesus är för dig. Jesus är inte emot dig. Gud är inte arg på dig. Gud är inte emot dig utan han är för dig. Det står nämligen i Bibeln i första Mosebok att när kvällen kom så kom Gud och vandrade ner i lustgården och sökte efter Adam och Eva. Adam, Adam, var är du? Adam och Eva, de visste att de hade gjort fel. Så de gömde ju sig. Det är ofta så vi upplever i vårt hjärta när man har gjort någonting. Jag bara vet att jag har gjort, nu gjorde jag fel. Då vill man bara gömma sig. Och när man hör Guds tilltal så känns det som att, åh hjälp, hjälp, nu ser han mig. Men ändå så söker Gud och frågar, Rauno, var är du? Rauno, jag vet att du är här, var är du? Jag ger inte upp förrän jag möter dig personligen. Och så efter ett tag så, här är jag. Jag hörde att du kom och jag blev rädd. Jaså, vad har du då gjort? Rädsla, det är ett tecken på att då har hon gjort något. Därför att i Bibeln står att den fullkomliga kärleken fördriver all rädsla. Vem är kärleken? Jo, Gud. Och när vi har allt okej med Gud, då finns det ingen rädsla i människans hjärta. Det finns ingen rädsla. Du kan gå genom bergen. Du kan gå vart som helst. Du är orädd. Därför att vi har inte fått försagdhetens ande. utan nykterhetens och kraftens ande, säger Bibeln. Och det finns ingen rädsla i den fullkomliga kärleken. Den fördriver all rädsla. Och då vet du att allt är okej. Allt är på sin plats. Men om du känner rädsla någon gång, ska du inte behöva vara rädd för Gud. För han är inte arg på dig. Jesus är inte arg på dig. Han har kommit för att försona. Han har kommit för att bygga en bro mellan dig och Gud. Gud är inte arg på dig. Vet du vad Gud gjorde? En gång för alla så utgöt han sin ilska en dag på Golgata över sin egen son. En gång för alla. Då visade Gud hur arg han var på synden. Men han är inte arg på syndaren. Han älskar syndaren. Det är en stor skillnad på det. Han älskar syndaren, älskar alltså mig. Den vanliga människan som kan göra fel. Men han hatar synden i mig. Därför så tog han bort den genom Golgata kors. Genom sin son. Och när han tittar på mig idag så sätter han på sig Jesus glasögonen och så tittar han på mig. Åh, vilken fin kille Rauno är. Jättefin kille, men om man tar bort glasögonen, vad är det där för någonting? Det är därför som vår far har Jesus briller. Det är lite bättre än Ray-Ban. Mycket bättre än Ray-Ban och polis och allt det här. Utan när vår far i himlen sätter på sig Jesus glasögon och då säger han bara, åh, mina älskade barn. Ni är så rena, ni är så fina i Jesu blod. Åh, vad härligt att se att ni är tacksamma för den gåva som jag har gett, min son. Ni är tacksamma, ni lovprisar mig för den dyrbara skatt, för den gåva som jag gav för hela mänskligheten på Golgata kors. Det är en ljuvlig melodi, en härlig sång som vår far i himmelen, Gud tronar på den. Jag ser som hur Gud surfar på den vågen. Woo! Här är min församling som var prisar och ärar mig för allt det som jag har gjort för dem. Det är lovsång. Jag ser lovsång som en härlig surfvåg. Där vi kan surfa på och bara tacka Jesus. Och den bara för oss framåt. Jesu namn. Halleluja. Tack och lov. Mår du gott? Bra. Hur många har träffat mig tidigare? Ganska många. Hur många har hört mig predika tidigare? Jag tänkte om det är någon som är ovan. Ja, cirka hälften. Men nu kanske du vänjer dig vid hurdan jag är. Sån här jag. Så du behöver inte bli rädd för mig. Nu ska jag öppna här lite. Ska vi se. Sådär. Du vet, jag har blivit lite äldre nu. Tidigare när jag var här, då var, tror jag Simon var ungdomspastor. Då hade jag inga glasögon. Men nu har jag glasögon. Jag ska lyfta fram ett bibelord från Johannes 17:17. Det kanske finns någon kille som sätter fram lite bibelord här kanske medan jag säger. Så behöver jag inte läsa allt innantill. Johannes 17:17 lyder följande. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Vad är det då frågan om? Är det frågan om en gammal tant med knut i nacken, Helga? Nej. En stor hatt på sig. Och en sån där vacker, fin, stor tant som kommer in i kyrkan. Helga. Nej. Jag kommer ihåg när jag var nyfrälst. Jag blev frälst 1985 den 4 augusti på ett tältmöte i Haparanda. Då hade vi i den församlingen där jag blev medlem i när jag hade gått dopets väg och jag begravde hela mitt gamla liv med all skräp som fanns med. Och så drog man ner det i avloppet och jag fick stiga upp i Kristi härlighetskraft. Och jag lever utav den härligheten även idag. Och när jag kom med i församlingen i Kalix pingstförsamling, då hade vi en sån här härlig tant. Hon har varit förebedjare och en av de, ska man säga, grundarpersonerna i pingsrörelsen i Stockholm. Hon var med. Levi Petrus till och med ringde till henne emellanåt. Hon hette Astrid. Och hon var från Ryssbält i Kalix. Och jag kommer ihåg när jag kom på möten på tisdag. Då hade jag vant mig vid att det är ett bönemöte som man har i en kyrkovecka, i en kyrkokalender. Och sen så har man ett möte klockan 11 och så har man lördag kväll ibland, lite då så har man vittnesbördsmöten. Och ofta så var det fredag kväll, då hade man ungdomssamling. Och så gick då den här veckoprogrammet så här, år efter år efter år, vecka efter vecka. Och då var det tisdag kväll. Och då satte jag mig längst ner där och satt jag bakom tant Astrid. Hon hade en sån här jättestor hatt. Och när bönen började, vet du, det var som en motor. Så här var våldsamt röst. Det var faktiskt en ljuvlig atmosfär, precis som i den här lovsången, runt hennes bön. Och helt plötsligt så kunde hon bara komma bakom mig och bara la händerna på mig. Och man kände hur det bara, värmen bara impregnerade hela min själ och min ande. Jag fick se syner och uppenbarelser under tiden som hon kom och ställde sig bakom mig och började be. Så säger Herren, min son, jag ska visa dig vem du har emot dig. Du strider inte mot kött och blod, utan mot andefurstar i himlarymderna. Och när hon bad för mig på det här sättet, så fick jag se det som inte de här vanliga ögonen ser. Helt plötsligt över Kalix så fick jag se hela himlarymden och andevärlden. Och så profeterade hon över mig. Och jag började ju bara längta efter de här bönemötena. Wow! Jag kan ju se någonting som jag inte ser normalt. Och jag började uppleva saker och ting i mitt hjärta när jag såg människor. Det bara droppade ner. Den här personen har det på det här sättet och på det här sättet. Den här personen upplever det svårt på det här området. Och det bara droppar ner. Puff, så här. Och så kom jag och jag var livrädd. Jag kommer ihåg första gången. Jag bara skakade. Jag var helt svettig. Ursäkta mig, men undra. Jag vet inte om det här är från mig själv. Men jag bara skakade. Så jag bara svettades. Men jag upplevde att du har det på det här sättet. Och så ville jag bara springa iväg. Men så sa jag det. Och så ser jag hur människorna börjar skaka i överläppen helt plötsligt. Men åh, tack för att du sa det. Och åter och åter och åter igen. När Gud har börjat droppa ner såna här saker. Budskap, och jag har förstått det senare. När jag var nyfrälst så förstod jag inte riktigt vad det handlade om. Men senare när jag satt på bibelstudien så förstod jag att det är en profetisk gåva som Gud har gett. Och ju mer jag förstod hur jag ska använda den, ju frimodigare jag har blivit. Ibland har jag inte vågat. Men ibland har jag vågat. Och varje gång jag har vågat så känns det som att jag bara, wow! Oh! Yes, jag är en Guds soldat. Yeah! Och jag bara, så här va. Men sen när jag inte har vågat, då har jag varit den olyckligaste människan på den här planeten. Det känns som att, varför sa jag inte det? Men då har Gud tagit någon annan. Jag är helt 100% säker på att om du har en profetisk gåva, en kallelse, som du brottas med, för den brottas man med. Du växer in i den. Och om inte du vågar någon gång, då har Gud en eller två andra i församlingen genom vilken du får bekräftelse. Det du upplevde, det var rätt. Då tar Gud någon annan som är frimodigare. Inte för att retas med dig, utan för att du ska bli, få en bekräftelse på att yes, det jag hörde, nästa gång, då vågar jag. Och det här var min församlingsupplevelse när jag kom. Jag kom från gatan. Det enda jag kunde, det var att spela rock'n'roll på elgitarr. Vi spelar Whitesnake och vi spelar AC/DC. Vi spelar Rainbow och vi ville vara såna här. Lite CC Top och Well Sharp Dressed Man. Och såna här låtar. Det var ju så vi tänkte att vi såg ut, fast egentligen så var det så här. Men vi tänkte att vi såg ut så här. Så det är bra med video. Då ser man sanningen. Det här är en liten bakgrund till mig. Min pappa, han är ju evangelist. Och när vi var små, då åkte vi runt med honom. Men jag blev ändå frälst först när jag var 19 år. Då gjorde jag mitt eget beslut. Så jag har varit med på barnläger och sånt där. Jag blev frälst när jag var 19. Helga dem i sanningen. Det är alltså inte frågan om en gammal, söt, god tant som heter Helga. Utan att bli helgad, att vara helig. I Petrusbrevet så är det en uppmaning till oss frälsta. Var heliga, för Gud är helig. Det är alltså en påbjudning, en nästan ett bud. Var heliga, för Gud är helig. Ska vi läsa från Johannes 8:31-32. Jesus säger så här. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Johannes 8:31-32. Och den sonen gör fri. Han är verkligen fri. Johannes 8:36. Jesaja 57:15 enligt 1917s översättning. Hur många har läst 1917s översättning? Hur många har inte läst 1917s översättning? Ungefär samma 50-50. Det är alltså den här gamla översättningen som skrevs före floden. Alltså innan det blev 2000. Det kallar jag för gränsen. Det är floden före och efter. Okej, då står det så här i 1917. Jag ska försvenska det, modernisera det lite grann. Så säger den höge och upphöjde. Han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i helighet uppe i höjden, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För jag vill ge liv åt det ödmjukas ande och liv åt det förkrossades hjärtan. Det här att ha ett förkrossat hjärta, det kan göra ont. Och ibland så tillåter Gud saker och ting hända i vårt liv. För att det som är, om du tänker dig ett hjärta som inte är förkrossat. Jag tar en liten metafor, en bild. Om du tänker dig ett hjärta som inte är krossat, alltså det är helt. Det har aldrig gått sönder. Det har aldrig upplevt motgångar. Någon har alltid räddat ifrån de här kritiska situationerna. Och ju mer Gud fyller dig med sin ande, sin godhet, ju mer blir du full av vetskap och kunskap. Och du fylls och du fylls. Du går aldrig sönder. Du möter aldrig motgångar. Du möter aldrig misslyckanden. Du vet ju vad som händer med en ballong. Ju mer du blir fylld, ju hårdare blir du, eller hur? Och i första Korinterbrevet 1:8 säger, kunskapen blåser upp. Men kärleken bygger upp. Om du är full av kunskap, du är full av saker, du har bara haft en glansens dagar, allting har lyckats, du har aldrig upplevt motgång, du har aldrig upplevt misslyckande, du har aldrig varit förkrossad. Du blir bara fylld mer och mer och mer. Ju mer du blir fylld, till slut så har du ingen förmåga att känna medlidande med de som har det svårt. Det är därför som Gud tillåter motgångar emellanåt. Han vill inte att vi ska ha motgångar. Det är en helt annan sak, men han tillåter motgångar. Han tillåter oss att lyckas och misslyckas. För när vi kommer till Gud och är förkrossade och vi ödmjukar oss inför Herren och säger: "Åh Herre, du ser att jag ville så väl, men det gick inte väl. Du är förkrossad. Åh Herre, förlåt mig att jag uppförde mig på det här sättet. Herre, hjälp mig att göra bättre nästa gång." Vet du vad Bibeln säger i de här ögonblicken? Titusbrevet 2:11. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för var och en. Och Guds nåd fostrar oss. Men den här fostringen sker i samband med att du och jag ödmjukar oss i en förkrossad situation och bekänner: "Det gick inte som jag hade tänkt. Det gick inte så bra som jag hade tänkt." Och då kommer Gud och bara utgjuter sin ande. Precis som den här lovsångstunden. Du får bara vara i Guds närvaro. Bara dricka av hans ljuvlighet. Dricka av hans härlighet. Om du känner att något har gått sönder. Du har upplevt ett misslyckande i ditt liv. Du kanske har upplevt som jag har upplevt så många gånger. Jag kommer ihåg innan vi fick barn. Innan Vilma föddes. Innan Elsa Maria föddes. Då hade jag gått på kurs. Jag hade läst böcker. Och jag sa till frun: "Jag tror jag kommer att bli en jättebra farsa. Jag tror jag kommer att bli en jättebra farsa." Och jag försökte allt jag kunde för att vara en jättebra farsa. Men sen när realiteterna kom, när vardagen kom, jag var trött, jag byggde på hus. Och så ser jag helt plötsligt när jag kliver upp mot skorstenen och ska kolla om taket är helt. Då ser jag Vilma. Hon kommer efter mig. "Pappa, var är det?" Ah! Jag var ju livrädd. Jag bara ska gå ner. Gå ner. Jag kunde inte behärska mig. Och, "Kära dotter, nu tycker jag att du har gått för långt." Jag kunde inte behärska mig. Jag bara skrek: "Du kan inte." Och hon blev paralyserad vid stuprännan. Hon kom ändå upp nästan till taket. Jag visste inte vad jag skulle säga. Jag skrek: "Frun! Kom ut! Vilma är på taket!" Då kommer hon med Elsa Maria. Vad är det som händer? Vad är det som händer? "Åh, hjälp!" "Vilma, vad gör du där?" Och hon bara gick ner. Och Vilma förstår inte att hon hade gjort fel. Och grannarna kom ut. Och folk stannar på gatan. "Vad är det som händer?" "Åh," tänkte jag, "kära Gud, nu har jag gjort bort mig totalt." Och Vilma, hon vet inte om hon ska skratta eller gråta. Och till slut så tänker jag: "Okej. Nu gör du så, Vilma, att i lugn och ro. Vill du att pappa kommer och hjälper dig?" "Ja." Då går jag ner till henne försiktigt och så säger jag: "Pappa är här, pappa är inte arg på dig. Jag blev bara skraj. Jag är inte arg på dig, men jag blev bara så rädd att något ska hända." Skulle du kunna gå ner i lugn och ro? Mm. Hon hade inte börjat skolan än. Jag tror hon var typ 5,5, ja, 6 år kanske. Och det gick hon ner. Och så satte vi oss ner och så bad jag, gode Gud, vill man förlåt mig att jag skrek. Orsaken till varför jag skrek var att jag var så livrädd att något ska hända, att du ska falla ner. Men den känslan som jag fick som pappa, jag hade ju tänkt att jag är behärskad och jag är full av vishet. Jag har ju gått kurs, vet du. Jag är en saktmodig kristen far. Jag skriker inte, jag kan behärska mig. Men den känslan som kom efter det här var ju det att, åh gode Gud, förlåt mig. Jag var helt förkrossad alltså. Och ju mer jag har fått vara en pappa till mina döttrar, ju mer har jag förstått, ja, det hade ju kunnat gå bättre. Klart, jag har ju lyckats på vissa områden, men på andra områden har jag inte lyckats så där värst bra. Och det har fått komma till Vilma. Det är inte länge sedan vi har pratat i vårt kök och jag har sagt, förlåt Vilma att jag skrek då och då. Men det var för att jag var rädd. Det var för att jag ville beskydda dig. Jag blev skraj. Jag var rädd att något skulle hända dig. Det var bara för att jag älskar dig. Och därför jag reagerar på det sättet. Det här är bara för 2 veckor sedan vi gick det här samtalet. Och hon satt i vårt kök och vi kramade om varandra. Och helt plötsligt så kommer min fru på kvällen och säger, Raun, jag älskar dig. Jag frågar, var kom det här ifrån? Det var så gott att se när du berättade hur det var på riktigt. Du försökte inte leka bra farsa. Du var ärlig, du var förkrossad. Du bad om förlåtelse. Vilken ljuvlig atmosfär det blev. Vilken gemenskap jag upplevde helt plötsligt. Vilken styrka det är i förkrosselsen, i ödmjukheten, i förlåtelsen, i bekännelsen. Att våga vara ärlig. Det här är vardagsnära kristendom. Vi är ju inga supermän eller spidermans eller någonting annat som bara åker omkring och leker hela och full av vishet. Vi har aldrig misslyckats. Vi har aldrig. Det är inte det handlar om. Utan Bibeln lyfter fram den här sanningen. Gud, han bor i helighet. Men han bor också i en människa som är förkrossad. Som har en ödmjuk ande. Jesus lyfter fram en liknelse. Det fanns en farisé som sa, åh herre, han slog sig på bröstet. Jag har gett tionde. Jag har varit precis, jag har levt ett lyckat liv. Åh herre, tyck om mig. Jag har varit en exemplarisk person. Jag har hållit lagen. Jag har gett allt det som ska givas. Åh, tack herre. Men då står det en man som är förkrossad vid vägen och säger, åh herre, förbarma dig över mig. Jag arma människa. Och då frågade Jesus, vem gick bort rättfärdig? Var det den som var glad i sig själv och nöjd i allt vad han har gjort och åstadkommit? Eller var det den som sa, herre, förbarma dig över mig. Jag arma människa. Jo, det var han som var förkrossad och bekände, Gud, förlåt mig. Mina misstag, mina brister. Han gick rättfärdig iväg ifrån det sammanhanget. Och det här är evangeliet. Upplever du i ditt hjärta hur befriande evangeliet är? Upplever du Guds nåd? Vi behöver inte leka Clark Kent, flyga omkring där bland galaxer och leka Jesus. Jag är tacksam för att inte det finns två Jesus. Det finns ingen Rauno Jesus och Jesus Kristus. Det finns bara en Jesus som Rauno tyr sig till och älskar och prisar. I all sin svaghet, i sin förkrosselse. Och ödmjukt bara tillber Jesus. Det finns bara en Jesus. Det finns bara en Guds son som vi kan prisa och lova. Matteus 18, 3-4 säger följande. Amen säger jag er, säger Jesus. Om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket. Lukas 17 och 21 säger följande. Guds rike är mitt ibland er. Folkets bibel. År 2000 översättning säger. Guds rike är inom er. Och NIV, The New International Version, säger. The kingdom of God is within you. Guds rike är inom er. Om inte vi kommer som ett litet barn och tar emot frälsningen som ett litet barn, kommer till far och säger pappa, ta mig i famnen, så kommer vi inte in i himmelriket. Men när vi kommer som ett litet barn och säger pappa, ta mig i famnen, tänk på mig när du kommer till ditt rike som rövaren vid korset. Han kunde inte säga något annat. Det enda som inte var fastnaglat, det var hans tunga. Han satt fastnaglad på ett kors. Inte kunde han göra något annat än att säga, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och vad säger Jesus? Redan idag ska du vara tillsammans med mig. Redan idag. Tänk vilken nåd. Ska vi fortsätta? Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Nu har jag förkunnat Guds ord för dig. Jag har förkunnat Guds ord. Guds sanning för dig. En människa helgas. Det här ordet helig eller helgas är att avskiljas. Att vara avskild ifrån någonting. Vara annorlunda. Paulus använde uttrycket att leva i världen men inte av världen. Och Jesus han ber i Johannes 17, far jag ber att inte du ska ta bort dem ifrån världen utan att du ska bevara dem från allt det som är ont i världen. I samband med Johannes 17 och 16 och framåt. Jesus vill inte ta bort dig och mig ifrån världen. För då kan ju inte vi vara världens ljus och salt som Gud har tänkt. Gud vill att vi ska vara i världen som ljus och salt. För att sprida det här evangeliet som du har hört mig berätta om. Från min synvinkel ikväll. Som en far som upplever att jag var inte så duktig som jag hade tänkt. Men jag ber till Gud att jag inte tänker på det. Jag lär mig ifrån det som har varit igår. Jag lever i nuet och jag hoppas på framtiden. Halleluja. Jag hoppas på framtiden att jag kan vara bättre, att jag kan vara mer full av vishet, att Guds nåd fostrar mig till att bli en bättre far i framtiden. Och till att bli en bättre medmänniska i framtiden. Och jag vet att Gud är trofast. Jag vet. Hebreerbrevet 13:5 säger, jag ska aldrig överge dig. Jag ska aldrig överlämna dig. Vad kan en människa göra dig? Gud från sin sida. Han är trogen sitt förbund. Han är förbundstrogen. Jesu namn. Helga dem i sanning. Avskil dem från världen genom sanningen. Vad är sanningen? Jo, Guds ord. Hur kan du vara helig i en värld som är full av mörker? I en värld som är full av synd. Hur kan du vara en helig person? Jo, genom kraften av Guds ord. Genom att du tar till dig livets bröd. Genom att lovprisa Herren i ande och... uppleva en ljuvlig atmosfär av den heliga ande. Men den föds inte av sig själv. Den föds inte genom vilka sånger som helst. Det blir ingen ande atmosfär av tillitatit. Det kanske är kul. Hur geta mig, hur geta dig. De är roliga barnsånger. Men Guds andes närvaro föds när vi lovprisar Herren i ande och sanning. Vi sjunger sånger som förhärligar Kristus. Vi sjunger sånger som är baserade på Guds ord. Vi sjunger sånger som bygger upp Guds rike. Jag har inte kommit hit för att uppträda för er ikväll. Ja, jag har ett gig i Vasa. Ja, och mina kompisar kommer och frågar, vad ska du göra ikväll? Ja, jag har ett gig klockan 17 i Sion i Vasa. Jag ska på gig. Jag har inte kommit på gig. Jag har kommit för att betjäna Guds församling. Jag har inte gått på keika som man säger på finska. Jag har kommit för att betjäna Guds församling. Så det är stor skillnad att jobba på ett världsligt sätt och att tillbe Gud i ande och sanning. Helga dem i sanning. Ditt ord är sanning. Och nu till sist. Jag ska inte hålla på så länge till. Så vill jag lyfta fram en sak som är väldigt angelägen och aktuell. Helga dem i sanningen. Ditt ord är. Och så har jag skrivit ... Ditt ord är. Amen. Hur långt är Guds ord? I evighet. Halleluja. Guds ord är i evighet. Jesus säger att jag är alfa. Jag är omega. Jag är alltings begynnelse. Allt är skapad till honom, genom honom, till att ära honom. Vi människor är skapade till att ära Gud. Vi människor är skapade till att lovprisa. Att vara i ett bättre sällskap än vad vi är själva. Att vara i ett bättre sällskap, i ett större sällskap än vårt ego. Halleluja. Jag kommer ihåg när jag hade studerat klart. Jag studerade elgitarr i 3 år i Kalix på musiklinjen där. Och jag drömde om att bli musiklärare och jag sökte in på GG i Piteå och så kom jag in och wow, härligt. Jag ska bli musiklärare, jag ska bli elgitarrist. Och när jag slutade mina studier så sa min lärare så här: okej, Rauno, nu har du lärt dig mycket här. Men kom ihåg att nu när du går ut på fältet och ska vara musiker, sök dig alltid in i ett bättre sällskap än vad du är själv. Så lär du dig mer. Och jag blev som krokad på det där. Wow, vilken visdom. Vi som kristna, vi får alltid vara i ett bättre sällskap än vad vi är själv. Just nu så är du och jag i ett bättre sällskap än vad vi är själva. Vi är i ett heligt sällskap av präster och konungar. Och Bibeln talar om att vi är levande stenar. Ett heligt prästerskap. Och vi som prästerskap får vara ett bättre sällskap. Vi får vara tillsammans med kungars kung, herrars herre, Jesus Kristus. Halleluja. Guds ord är i evighet. En människa helgas inte genom drömmar. En människa helgas inte genom syner. Jag har haft jättemånga syner och drömmar som har gått i uppfyllelse. Men jag helgas inte genom dem. Okej. En människa helgas inte genom upplevelser. I feel the spirit. I think I'm something special. Jag upplever en helig ande. Jag tror det är någonting speciellt med mig. Jesus, jag tror jag ska köpa en ny orgel och grunda en ny församling. Jesus. Nej. En människa helgas inte genom sina upplevelser. Inte ens, I've got a vision. Jag ska imitera en sån här amerikansk pastor. I've got a vision. I've got a vision. Hallelujah. Praise God. Jag har en vision. Jag har en vision. Inte ens genom visioner helgas vi. Utan det enda mätesnöret, jag ska avsluta här. Det enda mätstocken, det enda mätesnöret med vilken du och jag som finnar, svenskar, amerikanare, europeer kan mäta vad som är sant och vad som är lögn. Vad som är rätt och vad som är fel. Det är Guds ord. Om du har en dröm som är i strid emot Guds ord, som har kommit till att stjäla, sabba och förgöra på något sätt i församlingen eller i någon familjs liv eller på något sätt i ditt eget liv, så kan du kasta den i soptunnan. Det är inte från Gud. Men om din dröm, din vision, din syn, din upplevelse är i överensstämmelse med Guds ord, ta emot och bara prisa Jesus. För den visionen, den drömmen, den upplevelsen är till för att bygga någonting som är större än mitt ego. Mycket större än det vad jag är. Vi är till för att bygga Guds rike. Jag är inte på gig ikväll. Jag är här för att jag känner en stor ödmjukhet och en vördnad, en förkrosselse. Därför när jag ser på er, då ser jag Guds folk. Jag känner ansvar, en helig, ska man säga, en gudsfruktan, en helig gudsfruktan när jag kommer in för er. För jag vet att jag ska betjäna Guds egendom. Vi bygger inte vårt eget rike. Eller våra egna plattformar, som man säger i världen. Jag hörde en intervju med en gitarrist. Han var jätteduktig. Otrolig låtskrivare. Och så frågar man, vad har du för framtidsplaner?
Jag har kört nu så 50 gig per år. Och så där. Men då,
jättebra, kul. Har du några nya låtar?
Ja, gjort några stycken, 16-17 stycken.
Jaha, när kommer de ut då?
Ja, det blir en ny platta här som jag ska skriva nu några månader här. Alltså.
Jaha, vad har du för framtidsplaner då?
Jag känner att jag har behov av att få göra utrymme åt mig själv.
Så att jag kan vinna utrymme och spela mina låtar. Det är viktigt att mina låtar kommer fram och jag får göra utrymme åt mig själv. Så att jag kan komma ut och få lite mera gig så här bara typ. Och ödmjukt så där typ. Du vet. Vi bygger inte Guds rike på det sättet. Utan vi vet att var och en är av gudomligt DNA. Gudomlig natur. Vi känner ödmjukhet. och tacksamhet över att vi får vara tillsammans och bygga Guds rike.